Varmt välkomna till BIM-podden. Vi har en otroligt intressant gäst här idag. Hon heter Claudia Olsson och är vd för Exponential. Och mycket mer därtill. Hon ska få berätta lite mer om sig själv. Men välkommen hit, Claudia. Ära att ha dig här.
Tusen tack. Så mycket fram emot att få diskutera hur teknik förändrar en superspännande bransch och viktig bransch.
Ja, men absolut. Det ska bli jättekul. Claudia, men kan inte du börja med att presentera dig själv för våra lyssnare?
Absolut. Jag är civilingenjör och civilekonom som alltid har haft en passion och ett intresse för hur teknik påverkar samhälle, affärsmodeller och vårt ledarskap. Jag har jobbat mycket internationellt, både i Asien, i USA, i Europa och då varit väldigt intresserad och nyfiken av att förstå hur exponentiellt accelererande teknologi, det vill säga teknik som inom artificiell intelligens, inom maskininlärning, inom robotik, inom neurovetenskap, hur det påverkar organisationer, hur det påverkar vårt ledarskap och hur det påverkar hela samhället.
Ja, men förstå, bor du här i Sverige nu eller är du bosatt?
Nej, jag bor i Sverige, absolut.
Okay, ja.
Jag har mycket internationella uppdrag. Jag jobbar med World Economic Forum. Jag jobbar med Europeiska kommissionen.
Just det.
Och med många internationella bolag också. Men är bosatt i Sverige.
Jag förstår. Vilka teknologier ser du kommer att påverka byggbranschen eller samhällsbyggnadsområdet framöver, tror du?
Jag ser att inom området så finns det potential att verkligen förändra, förbättra och utveckla väldigt många olika processer. Men där ser jag väl bland annat att den datainsamling som sker inom området kring byggnadsprocesser, kring projektering, kring överhuvudtaget hur vi utvecklar vårt samhälle. All den data som vi samlar in kommer de kommande åren också kunna skapa ett ännu större värde genom att vi applicerar självlärande algoritmer, genom att vi genom olika typer av AI-lösningar kan realisera mer värdet i datan.
Just det.
Och där ser vi till exempel att vi kommer kunna öka säkerheten inom området. Vi kommer kunna se till att vi har mer effektiva processer. Vi kommer kunna se till att vi kan utveckla både byggnader, infrastruktur, men också hur vi integrerar den digitala och fysiska världen framöver. Så det finns otroligt mycket spännande som händer inom området. Bara det att vi kan skapa digitala tvillingar, digitala simulationer över det vi skapar i den fysiska världen gör att vi kan komma betydligt längre i utvecklingen av denna. Och det är också intressant att se att tidigare så behövde man kanske ha större bolag, större forsknings- och utvecklingsavdelningar för att kunna
genomföra
innovation precis och utveckling. Och nu så ser vi till och med individuella hackers, entreprenörer, innovatörer kan med virtuella verktyg och skapa nya lösningar som kan ha väldigt stort genomslag. Och det tycker jag är otroligt spännande.
Men om tekniken utvecklas så snabbt, vad krävs det då av oss människor?
Det är också ett av de absolut mest intressanta frågorna. För att vi ser att i och med att vi har exponentiella trender i termer av hur många enheter som är uppkopplade, i termer av hur vi lyckas utveckla våra optimeringssystem i design, så ser vi också att för att möta upp med den tekniska utvecklingen så behöver vi som människor också fortsätta lära oss, utveckla vår kompetens, förstärka vår förståelse både inom det digitala området men också i termer av hur vi jobbar och hur vi tar vara på digitaliseringens fulla kraft.
Just det.
I termer av att vi faktiskt på ett helt annat sätt lever och verkar och jobbar i en nätverkad värld. Så att vad gäller kompetensen som vi behöver utveckla och för att ta vara på tekniken, så handlar det både om ett kontinuerligt lärande för att konstant kunna ta till sig kunskap, information, uppdateringar kring de verktyg som finns tillgängliga. Men också att vi utvecklar vår nyfikenhet och egentligen vårt digitala mindset, vår förmåga och vilja att samskapa för att kunna driva utvecklingen vidare och för att kunna jobba på det agila sätt som behövs för att snabbare och mer effektivt kunna ta del av och ta vara på tekniken.
Just det. Lite så här erfarenhetsåterföring och liksom dra lärdom av tidigare projekt.
Absolut, så det handlar både om att lära från de projekt som man bedriver och lära av det som redan, av den kompetens man redan har in-house. Men vi ser också att många färdigheter blir ganska snabbt utdaterade. Det finns vissa undersökningar som pekar på att våra livslängden på våra färdigheter har gått ner från kring 30 år till under 5 år inom vissa områden. Vilket innebär att vi kontinuerligt behöver lära nytt för att kunna möta morgondagens arbetsmarknad med våra färdigheter och vår kompetens.
Det var intressant.
Och det man pratar bland annat om någonting som heter skill stability. Och skill stability handlar om hur mycket av våra färdigheter som är stabila över tid och hur mycket av det vi behöver uppgradera kontinuerligt. Och det är en annan typ av mindset än man kanske har haft i många organisationer sedan tidigare. Just det här med att när tekniken går så snabbt och när vi satsar på digitalisering så måste vi framförallt också satsa på att utöka och utveckla vårt kunnande och vår kompetens.
Annars kan det lätt bli så kanske en stressmoment.
Ja, stressmoment och också att i många organisationer så har man kanske börjat med att driva digitaliseringsprojekt och kanske identifierat ett område man kan applicera en viss teknik. Börja testa sig fram inom AI-området eller se ifall blockchain kan lösa vissa utmaningar. Men så möter man flaskhalsar i organisationen ändå. Och man ser att det räcker inte bara med investeringar i tekniken. Utan man behöver ju också människor som är öppna för förändringen.
Just det.
Och som förstår att förändringen kommer gå ännu snabbare framöver. Vi ser på global basis att vi har haft ungefär hälften av världens befolkning har, lite mer än hälften har kommit online de senaste åren. De kommande åren kommer ännu fler komma online, ännu fler innovatörer.
Vad betyder det liksom så här?
Ja men precis, för på global basis så har vi ännu fler innovatörer som bidrar till kunskap, utveckling och till att skapa nya lösningar. Och för att man tar till sig de här lösningarna och för att kunna förstå vad som är relevant eller inte så måste man ju utöka och uppgradera sitt kunnande. Så att målsättningen är inte att man ska bli stressad över det men snarare att man ska se det som en del av arbetet och på ett positivt del av arbetet att man kan lägga tid och investera tid i att lära nytt. Och många tycker ju att det är fantastiskt spännande att kunna få följa sin nyfikenhet, kunna få uppgradera sin kompetens. Det är någonting som vi är väldigt mycket rustade för som människor att lära och utvecklas.
Vi pratade lite just där med företag och organisationer, men hur tror du att de måste anpassa sig?
Om man kollar på många organisationer i nuläget så har man dels ett ledarskap som är väldigt mycket orienterat över hur världen har sett ut och hur vår industri och näringsliv har utvecklats de senaste decennierna, århundraden. Där man har jobbat väldigt mycket centraliserat, mycket hierarkiskt. Där ser vi att vi kommer behöva ta ett mycket mer delat mandat och ansvar, mycket mer decentraliserat sådant. Så att man måste kolla mycket på sitt ledarskap och förstå att man kanske inte jobbar lika mycket i en lika centraliserad och hierarkisk struktur utan mycket mer decentraliserat.
Menar du typ som att det ska vara lite högt i taket, lite platt organisation att...
Ja, och också att om man tänker sig själv som en chef eller ledare i en organisation så ska man kanske inte tänka att man leder i en organisation som är formad som en pyramid där man säger åt de andra vad de ska göra. Utan nu skapar man snarare förutsättningar för andra att veta vad de ska göra och vilja utvecklas. Så det är ett annan typ av ledarskap om man tänker sig själv som en del av ett organogram som är ganska tydligt definierat med en chef högst upp och sen linjer som definierar besluten till att man istället ser sig själv som en nod i ett nätverk som man ska leda. Där det blir ännu viktigare att se till att alla delar av nätverket har samma vision, samma målsättning. Det blir ännu viktigare att man kan leda utifrån av vilket syfte man delar. Men jag ska också säga att så det är dels ledarskapet, men sen när man kollar på många organisationer och kollar just på det här med lärandet. Vi ser på europeisk nivå att en del studier har visat att europeer rapporterat 44% i princip saknar digitala baskunskaper som man behöver för att klara av att hantera sina jobb framöver. Och det är ju många som införskaffar fler och fler kunskaper, lär sig mer. Men vi ser fortfarande att det finns behov av att fortsätta lära. Och i många organisationer så är lärandet fortfarande begränsat till att man kanske åker på en konferens en gång per år eller att man har väldigt avgränsad läromöjlighet. Och där så behöver det bli mycket mer integrerat, att man lär kontinuerligt, man kanske går och har pågående kurser, man lyssnar på poddar, man läser artiklar, man åker på och nätverkar på samma sätt som vi gör nu på position 2030. Att man utvecklar sitt kunnande och sitt nätverk för att kunna ha tillgång till kunskapen som är relevant idag och i morgondagen.
Ja, att kunna ha det liksom som ett sätt kompetensutveckling och men alltså jag vet inte, jag vet ju just i byggbranschen under produktion där många ute i produktion som inte ens liksom kan hantera sin mail. Här i Sverige är det också liksom så här högt och lågt.
Jag tror att det gäller internationellt. Och jag tror att tidigare så gick man till exempel på utbildningar. Man tog ett datakörkort till exempel för att hantera Office-paketet bättre. Nu så kanske man inte har den typen av utbildningar längre. Och det skulle behövas mer. Därför att vi kan verkligen öka vår digitala produktivitet. En del statistik visar på att vi skulle kunna öka 20-25% av vår digitala produktivitet om vi kontinuerligt lärde oss och uppdaterade vår kunskap. Och det, vi jobbar väldigt mycket med det på Stellar Capacity i våra program, att jag ska kunna dela sån kunskap i termer av hur blir man bättre på att söka och hitta rätt information, hur blir man bättre på att kommunicera digitalt. Allt det är ju egentligen områden som är extremt viktiga jämte den tekniska utvecklingen. För att digitaliseringen möjliggör stora tekniska språng, snabb utveckling, men för att just kunna ta vara på det så blir människorna och kulturen kring det otroligt viktigt.
Ja, men jag förstår.
Jag ska nämna också att World Economic Forum till exempel påpekar att fram till 2022 så skulle vi behöva tillbringa ungefär 3-4 timmar per vecka med lärande för att kunna möta de kompetensbrist och kompetenskrav som finns. Och det tycker jag är en ganska intressant
statistik. Alltså per individnivå?
Per individ. Så under hösten förra året så beräknade de att vi skulle behöva lägga 101 dagar till fram till 2022. Och det, när det översätts då till ungefär 3-4 timmar per vecka så visar det att det är inte oöverkomligt, utan det är något vi kan göra på jobbet och i våra tjänster. Sen är det också viktigt, tror jag, att inte alla nödvändigtvis går exakt samma typer av program och kurser, utan det blir också väldigt viktigt att man har olika kompetenser när man möts med mer komplexa och tvärvetenskapliga utmaningar. Så det handlar också om att hitta sin nisch och se hur man utifrån sin kunskap kan bidra i det nätverk man verkar inom.
Hur kan vi hinna med den snabba teknikutvecklingen? Vad ska vi göra för att hinna med, tycker du?
Det första som jag ser är att man måste förstå att den pågår. För att ibland så kan den inte märkas från dag till dag. Men samtidigt så ser vi en otroligt stor omställning i samhället. Och vi kommer se den ännu mer markant de kommande åren. Så att det första man måste ta till sig är att den här förändringen pågår. Och att den kommer troligtvis påverka oss ännu mer de kommande åren.
Just det.
För gör man det så kan man också börja fundera på och mer tydligt analysera och se hur man själv lär och ta till sig kunskap. Och kanske också börja se på hur ens kunskap i nuläget jämförs med den kunskap som till exempel efterfrågas på arbetsmarknaden idag. I USA så har en del bolag till exempel uppmanat sina medarbetare att kolla på vilken typ av tjänster som annonseras på deras webbsajter och vilken typ av tjänster de rekryterar för. Och att jämföra sin existerande kunskap och färdigheter med den som man efterfrågar. För att på så sätt också se att man håller sig relevant med arbetsmarknaden idag men också framöver. Och det tror jag också behövs definitivt i samhällsbyggnadssektorn i Sverige och internationellt.
Ta efter. Men vad tror du här i Sverige? Är våra organisationer beredda på den omställningen?
På många sätt så har vi en otroligt god bas för att kunna utvecklas och för att kunna ta vara på digitaliseringsmöjligheter. Men det är fortfarande så att inte alla organisationer har tagit till sig det här med lärandet och det här behovet av kontinuerlig utveckling. Man har kanske börjat med att se på vilka tekniska områden, vilken teknik som är intressant att implementera. Men kanske inte lika mycket kolla på vad vi behöver göra med vår kultur i organisationerna, med våra medarbetare, med våra ledare för att kunna möta detta. Så att I våra program så möter vi många organisationer som vill framåt, som är väldigt visionära. Vi möter fantastiska ledare som ser att utveckling krävs och är med och leder den utvecklingen. Och nu gäller det också att få med hela organisationen i det här tänket.
Ja, men jag förstår. Tidigare, du nämnde ju precis Stellar Capacity.
Stellar Capacity.
Just det. Vad är det för någonting? Kan du berätta lite om det?
Stellar Capacity är den utbildningsplattform vi har skapat där vi har olika typer av program och kurser för ledare och för medarbetare som behöver och vill utveckla ett ännu mer digitalt mindset och som vill utveckla sitt digitala ledarskap.
Just det. Så ni har liksom ledarskapsprogram där?
Precis, det är ledarskapsprogram som är helt och hållet fokuserade på digitalt ledarskap. Vi samverkar med Sveriges största bolag, offentliga organisationer som vill utveckla kompetensen och det digitala ledarskapet hos sina chefer och hos medarbetare. Just så det. De chefer och ledare som går i våra program, nu har vi till exempel öppna program som är 4 dagar långa. Det är 2 moduler gånger 2 dagar. Vi har 1 i höst, i oktober och november. Det kan man läsa mer om på Stellar Capacities hemsida. De som går de här programmen får dels inblick i hur AI, hur blockchain, hur automation, hur digital manufacturing, digital tillverkning, additiv tillverkning, hur det påverkar organisationer, vilka möjligheter det skapar. Men det avmystifierar också mycket den här utvecklingen, så att man ska känna att den är tillgänglig och så att det inte bara är ett abstrakta koncept, utan så det verkligen blir en del av ledarens verktygslåda, hur man kan jobba med tekniken och att man också får ett nätverk inom det så man kan ta vara på utvecklingen. I relation till det här så jobbar vi också med att förstå hur organisationer förändras, vilken typ av färdighet man behöver utveckla och att man också förstår att man kan på många sätt innovera och stötta upp både kollegor och resten av organisationer i den här förändringen.
Jättebra. Är det till, nu ska vi se, det är till, för, det förstår man, till ledare liksom i organisationer. Och vänder ni er till alltså både offentliga sektorn och den privata sektorn?
Precis, exakt. Och vi har dels de här öppna programmen som då innebär att chefer från olika branscher träffar varann och får också väldigt mycket utrymme och möjlighet att byta erfarenheter och projektidéer och så vidare, samarbeta med varann. Men att vi också har skräddarsydda program. Och då jobbar vi med enskilda organisationer. Och då jobbar vi både på chefsnivå men också väldigt mycket på medarbetarnivå. Så att vi ser till att förankra kunskapen och jobba just med det digitala mindsetet. Så man får konkret insikt i allt ifrån hur man hanterar informationssökning till kommunikation till hur man kan jobba med förståelsen för automation, automatiseringsprocesser. Och det jobbar vi både på chefsnivå och medarbetarnivå. För vi ser ofta att det är väldigt bra att chefer får också verktyg och får möjlighet att kanalisera, dela kunskap man har med sig också från chefsprogram i organisationerna. Och just där det. Utvecklar vi också onlineprogram och onlinemoduler för att kunna möjliggöra för medarbetare att ta till sig kunskapen mer effektivt.
Jag förstår. Det här låter som någonting som jag själv skulle vilja gå. Jag ska definitivt kolla upp det själv, för det låter jätteintressant.
Du är varmt välkommen till vårt program.
Ja, för jag tror definitivt det här behövs. För det som precis som du nämnde tidigare, jag tror det handlar mycket om liksom kultur och hur kan man få den ändringen. Jag menar, det är mycket enklare att applicera och säga att men nu ska vi ha det här mailsystemet, men vad kan det...
Ja, precis. Men sen så vill man ju se till att medarbetarna och alla organisationer då är öppna för den förändringen. Vill ta till sig det sättet att arbeta. Och jag ska säga att de utbildningar och program vi skapar, de är också väldigt mycket fokuserade på att väldigt många har förstått att digitaliseringen sker. Många har förstått att det är viktigt att förändras. Men det många saknar är ju verktygen för huret. Så det är därför våra ledarskapsprogram är väldigt inriktade på hur man leder. Och våra medarbetarprogram också väldigt mycket fokuserade på konkreta insikter i hur man ska ta till sig kunskapen, hur man ska applicera den och hur man helt enkelt jobbar mer digitalt.
Vilka nyckelkompetenser ser du framöver som vi alla behöver utveckla?
Ja, det är ganska intressant också, för att vi jobbar då bland annat med World Economic Forum som kartlägger vilka kompetenser som är relevanta nu och framöver. Och några av de kompetenser som varit mycket i fokus har varit absolut komplex problemlösning, kreativitet, emotionell intelligens, just för att hur får man med sig människor i en omställning, hur får man människor att inte bara acceptera förändring utan att vilja förändras. Men också någonting som verkligen seglat upp, och det är viljan och förmågan att lära och att kunna ha bra lärandestrategier egentligen. För det ser vi en otroligt viktig kunskap för att kunna ta till sig de förändringar, de omställningar och den utveckling som sker framöver.
Men krävs det att man har liksom en sån här ingenjörs bakgrund för att man ska kunna bli framgångsrik inom dessa? För jag vet att du är själv ingenjör, men är det liksom någonting som man bör ha med sig?
Självklart en ingenjörsutbildning alltid positiv på samma sätt som många andra utbildningar är det, utan att man tar till sig kunskap. Jag tror att det viktigaste i detta är att man har utvecklat system och ett aktivt metodik för att lära och lösa problem och komplexa problem. Att man inte ryggar tillbaka utan för att man då metodiskt försöker ta sig an frågor. Och jag tror att det som blir viktigt framöver är att även om man inte har en teknisk bakgrund själv, så präglar den tekniska utvecklingen så många olika områden. Allt ifrån marknadsföring till sälj, till design, till egentligen de flesta områden som man jobbar inom. Så då blir det viktigt att man höjer sin digitala baskunskap.
Just det.
Och i detta så, man kan nästan prata om en digital egentligen allmänbildning kring frågor i termer av vad det finns för möjligheter, hur utvecklingen sker, hur man tar till sig kunskap, hur man kan ta vara på möjligheterna i den digitala världen.
Jag vet att du skriver just nu visionen för industri och näringslivet 2030 för Europeiska kommissionen. Kan inte du berätta lite kort om det?
Absolut. Det är ett uppdrag som vi brinner väldigt mycket för. Det är Europeiska kommissionen som har velat definiera en vision framåt till 2030 i termer av vad kan Europa bli riktigt bra på den globala arenan? Hur ser vi till att Europa är riktigt konkurrenskraftigt? Hur ser vi till att vi tar vara på de styrkor som finns i Europa utifrån de olika länder, universitet, företag som finns? Så att i detta försöker vi sätta en vision för vart Europa skulle kunna komma 2030. Vad kan vi bli riktigt bra på? Men också kolla väldigt konkret på hur ska vi nå dit? Vad finns det för innovativ metodik för att kunna se till att vi har talang, individer, forskare, näringslivsledare, ett offentligt system som verkligen supportar att vi fortsätter utvecklas och ta vara på möjligheterna. Och det här blir ju extra viktigt när man ser hur snabbt den digitala utvecklingen till exempel går i Kina, hur Kina och USA satsar på artificiell intelligens och den utvecklingen, och hur Europa ska kunna positionera sig mot detta.
Just det.
Och i det så ser vi att det behövs mer samverkan, att vi också behöver tänka väldigt mycket mer, inte bara hur ett bolag i Luleå mäter sig med att det är Skövde, eller hur Stockholm mäter sig med Göteborg, utan snarare hur kan vi samverka både regionalt i Sverige, Norden, men också i Europa, för att se till att vi verkligen bygger på vår kompetens och attraherar talang och resurser och engagemang och innovation från hela världen.
Du ingår även i World Economic Forums framtidsråd med fokus på etik, värderingar och innovation. Vilka frågor jobbar ni med inom det?
Om man kollar på hur snabbt teknikutvecklingen går, så blir det extremt viktigt att också förstå vilka konsekvenser det kan medföra och se till att vi förbereder oss för det som samhälle, som företag, som individer, så att vi kan motverka potentiella risker men ta vara på potentialen. Det blir otroligt viktigt att se till att vi, till exempel när vi jobbar inom artificiell intelligens, kan förstå så mycket som möjligt kring potentiell utveckling, men också se till att vi kan förebygga eventuella risker. I en del länder så har den här utvecklingen gått väldigt mycket framåt, och i Sydkorea till exempel så talade man redan om för några år sedan hur man skulle kunna se till att robotar agerar på ett sätt som är etiskt, moraliskt förankrat, det vill säga att robotar till exempel inte bara inte ska skada någon, utan kanske till och med ska rycka in och hjälpa till om någon håller på att bli skadad, så att man verkligen bygger in den typen av beslutsfattande i systemen. Just att börja tänka kring de här frågorna så tidigt som möjligt och runt potentiella scenarier gör att vi kan förbereda oss. Och det är mycket det vi fokuserar på i just det här framtidsrådet. Att just fundera på vad den här teknikutvecklingen innebär på global nivå och hur vi ska kunna hantera eventuella risker, men också ta vara på möjligheterna.
Vilka är det som sitter, förutom du, i det här framtidsrådet?
I framtidsrådet så är ett antal olika experter på internationell nivå som jobbar med olika områden som tangerar de här frågorna. Så det är allt ifrån att vi har entreprenörer till att vi har forskare som fokuserar mycket på internets utveckling, till andra individer som jobbar mycket med etikfrågor, som jobbar med hur vi egentligen kan integrera etik i våra policies och i vårt offentliga beslutsfattande och offentliga strukturer. Så att målsättningen är att de här olika perspektiven ska mötas och i det också kunna se olika perspektiv av teknikutvecklingen.
Mm, jag förstår. När du själv rekryterar, vilka kompetenser söker du efter? Förutom att man ska ha kompetens inom BIM då?
Självfallet. Ja. Mitt fokus i rekryterandet har alltid varit att se till att det är individer som har ett mindset som möjliggör för dem att lära, att utvecklas. Vi ser att det är den absolut viktigaste kompetensen. Därför att även vårt arbetsområde, våra utbildningar utvecklas kontinuerligt. Och då behöver vi också ha individer som driver den utvecklingen framåt. Och det här har gjort att vi har ett väldigt diversifierat team. Eftersom det är en av grundpelarna i hur vi rekryterar. Vi har haft individer som jobbat hos oss som har en bakgrund från Kina. Som på fritiden byggt robotarmar. Vi har designers och vi har individer som jobbat med graffitikonst. Vi har personer som har som är lärare. Vi har personer som har dubbla examina från olika utbildningar. Och vi ser just att det teamet delar en positiv inställning till att dela med sig av kunskap, att hjälpa varandra att utvecklas och att vi tillsammans bygger en väldigt stark kultur på det viset.
Ni ser en sån röd tråd genom
absolut
allt det här, just det. Ja, men det här är jätteviktigt att man har liksom så här, att man har den inställningen att kanske man är liksom hungrig och liksom kan anpassa sig.
Men det är också man kollar på inom området där vi skapar nya typer av infrastrukturlösningar. Det blir ännu viktigare nu i den digitala världen när man kan sammanföra olika kompetenser. Om man kollar på att man till exempel kan utveckla nya typer av sjukhus och i den typen av arkitektur som man utvecklar redan i ett väldigt tidigt skede kan involvera doktorer och sköterskor som i virtuella världar i digital form kan gå in och verkligen se hur en yta skulle kunna kännas och fungera för deras syfte och i deras profession. Då behöver man individer som är väldigt multifacetterade, som kan tänka tvärvetenskapligt, som kan se hur design, medicin, arkitektur och fastighetsutveckling och samhällsbygge generellt, hur det sammanfaller, hur det kopplas samman. Så att den typen av kunskap blir väldigt viktig. Att man har djup inom de olika områdena, men också förmår överbrygga det.
Nej, men jag förstår, du har arbetat mycket globalt och jobbar även med världen som marknad. Hur ligger Sverige till vad det gäller innovation och entreprenörskap på den globala arenan, tycker du?
Sverige rankas väldigt högt i många innovationsindex. Vi har haft många framgångar med bolag som Spotify, som Mojang. Vi har haft väldigt mycket gott renommé inom utvecklingen om till exempel hälsovård. Men när vi ser nu framöver så måste vi också förstå att trots att vi ligger väldigt långt fram och har väldigt goda förutsättningar så går utvecklingen väldigt snabbt i många andra länder och regioner.
Det gör det, okej.
Och det är också väldigt många regioner som kanske inte har samma arv av strukturer och etablerade system som kan ta till sig ny teknik och utveckla nya lösningar mycket snabbare. Så att på sätt och vis så har också det faktum att vi har så väl etablerade system, det kan också vara en utmaning hos oss framöver för att kunna ta till sig ny utveckling och innovera. Så att jag skulle säga att framöver så vi ska absolut vara väldigt stolt över och ta vara på allt det vi skapat hittills i termer av infrastruktur för talang, forskning, utveckling, god samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor. Men också se att på global basis så måste vi fortsätta satsa och utvecklas för att kunna vara konkurrenskraftiga i den globala utvecklingen.
Ni gör även djuplodande undersökningar med fokus på framtidens industrier, städer och affärsmodeller. Kan du berätta lite kort om det?
Absolut. En viktig del av vår verksamhet är att väldigt mycket förstå vad som händer inom teknikutvecklingen. Vad som verkligen är cutting edge inom maskininlärning, robotik, automation. Vad som händer inom till exempel blockchainutveckling. Så att vi studerar dessa områden kontinuerligt. Och på uppdrag av olika organisationer är vi också med och skriver väldigt mycket hur den här typen av teknikutveckling kan ha genomslag på specifika affärsområden eller industrier. Nu till exempel jobbar vi mycket med stål och metalliska material och kollar på hur AI-utvecklingen kan ha ett genomslag inom metallområdet och vad det skapar för potential för vår industri i Sverige. Vi håller också på att skriva en vision nu med bas i teknikutvecklingen för hur Stockholms stad skulle kunna utvecklas fram till 2035. Och det är ett otroligt spännande arbete man verkligen ser på. Vad skulle vi kunna åstadkomma om vi integrerar den här senaste teknikutvecklingen också skapar förutsättningar utifrån staden som plattform för att ta vara på utvecklingen. Hur kan vi då höja levnads- och livskvalitet och levnadsstandarder och se till att samhället utvecklas i en positiv riktning? Så den typen av analyser gör vi för olika organisationer, företag som vill förstå mer specifikt om hur ett tekniskt område kan ha genomslag.
Just det. Hur kan våra lyssnare följa dig och veta mer om era program och forskning? För nu man hörde ju liksom, det är väldigt mycket intressant som är på gång.
Dels så skulle jag rekommendera att man med jämna mellanrum går in på vår plattform stellarcapacity.com. www.stellarcapacity.com. Där på sidan ska man läsa dels om våra ledarskapsprogram. Nu har vi nyligen också lanserat en datavisualiseringsutbildning tillsammans med VIC på KTH, visualiseringsstudion, där man i 3 dagar får lära sig väldigt mycket hur man jobbar strategiskt med sin data. Det tror jag kan vara väldigt intressant för många av BIM-poddens lyssnare. Och så jag skulle rekommendera att man följer de program. Och det kommer finnas både program som är på plats i olika städer i Sverige men också online. Sen skulle jag säga att de som är intresserade av att följa lite mer från mig personligen får jättegärna connecta på LinkedIn.
Är det där som det enklast att nå dig också om man skulle ha några frågor och funderingar?
Precis. Och där brukar jag också uppdatera väldigt mycket utifrån våra verksamheter inom World Economic Forum och vårt arbete med 2030-frågorna också. Så att där får man jättegärna följa vårt arbete och också skriva och connecta.
Jättebra. Jag får tacka dig så jättemycket för all info du delade med dig här idag med oss. Och jag får önska dig lycka till framöver med ditt arbete.
Tusen tack. Fantastiskt trevligt att ha fått träffa dig och få interagera lite med BIM-poddens lyssnare. Jag ser fram emot att följa podden framöver och önskar stort lycka till också.
Tack.
Tack.